Vi ska inte tala mer. Vi ska göra korta, snabba överlämningar till talarna, för de behöver all sin tid som de kan få. Gunilla Dahlberg, varmt välkommen upp. Professor emerita i förskoledidaktik vid Stockholms universitet, skolpsykolog en gång i världen. Reggio Emilia har inspirerat dig mycket. Det handlar om det projekt som du är med och leder, Vetenskapsrådets projekt Det magiska språket, som ju också är namnet för ditt föredrag.
Ja.
Varsågod, ordet Tack. Är ditt, scenen är
Tack
din.
Tack så mycket. Ska vi se, kommer den igång eller hur sätter vi igång den? Är den på? Ja. Det är väldigt roligt att så många är här. Jag skulle vilja börja med att göra en liten kort tillbakablick och sätta in det som händer idag och sen gå vidare och visa lite utifrån vårt projekt kring det magiska språket och lite andra projekt som vi gör i vår forskningsgrupp. Och då skulle jag vilja börja med att jag brukar ofta säga att när jag började arbeta med barnforskning 1971, sen dess har jag aldrig hört så många som talar om olikhet, mångfald, autonomi, delaktighet och tilltro. Kan ni känna igen de där begreppen som cirkulerar idag? Gör ni det? Samtidigt sedan 1971 så har jag aldrig hört så många inom olika sektorer tala om nu måste vi testa det här, nu måste vi kontrollera det här. Nu måste vi ha standards. Kan ni känna igen det också? Och för mig så går det inte riktigt ihop. Om vi talar om olikhet och vi hela tiden talar om nu måste vi kontrollera och hitta kriterier och standards som så väldigt lätt normaliserar. Och det är det där jag skulle vilja berätta lite om idag, och jag tänker också att vi måste vara vaksamma mot det som händer i den värld som vi lever i. Och PISA-studien är ju en sån här ingång till att hela världen idag pratar om PISA. Jag reser väldigt mycket internationellt, och var jag än kommer så pratar alla om PISA och hur dåligt det går i PISA. För jag var nyligen i Chile. Det är bara Singapore och Sydkorea och de länderna som kan vara väldigt stolta, och Finland också någonstans. Och då kan man börja fråga sig, vad är det här handlar om? Och väldigt mycket så handlar om den globala konkurrensen. Att ingen vill hamna efter i den globala kapplöpningen. Men det tema som den här konferensen handlar om, plats för barn, den ger mig också tankar att vi i det här läget behöver vara vaksamma och varsamma i den utveckling som vi befinner oss i. Det finns i den här utvecklingen så hamnar vi väldigt lätt i att det mätbara hamnar i centrum. Alltså mål och resultat talar vi så mycket om. Men vad händer med barns lärprocesser och barns meningsskapande? Och vad händer med kreativiteten? Och vad händer med det överraskande, det lekfulla lärandet som vi har som mål även när det gäller både förskola och skolan och så? Den frågan skulle jag vilja brottas lite med i den här föreläsningen. Och varför jag säger det, det är att vår värld är fylld av en tilltro till nummer. Och jag hittade nyligen i en av morgontidningarna Sven-Erik Lidman, som är en av våra mest kända idéhistoriker. Han har sagt så här: kvaliteten tycks inte kunna bli säkrad förrän den kan uttryckas i siffror. Siffrorna härskar medan kvalificerade omdömen betraktas med misstro. Och om ni tänker på det svenska skolsystemet och även förskolan då som en del av skolan idag, så har vi en stark grund i ett bildningstänkande. Och risken är att om vi bara hamnar i nummer så kan det bli också att vi går tillbaka till något väldigt bara enkelt stoffcentrerat tänkande. Och där tycker jag då att en sån här konferens blir så oerhört viktig. För det finns en risk idag, och det är det jag ser när jag reser runt i världen också då, när alla ska hänga med i den här kapplöpningen, att det blir en trivialisering av lärandet. Och risken är då också alltså att det blir väldigt enkelt A, B och C, 1, 2 och 3. Och jag träffade nyligen professorer i matematik som var neuroscience-inriktade. Och de har också börjat reagera, för de säger också att det blir... Det var amerikanska forskare då, de sa så här, det är så mycket 1, 2, 3, sa de. Och vi tappar, det blir så mycket imitation och så lite av elevernas problemlösningskapacitet. Och så sa de så här, det vore kanske bättre att tänka så här, att vi behöver både 1, 2, 3, do, re, mi. Och så tog de in musiken som språk, alltså kreativitetens språk. Och där tror jag någonstans vi behöver den här typen av sammanhang att vara varsamma just kring den utveckling som vi finns i. För att det är tydligt, och ni som jobbar med barn och ungdomar, ni känner ju till det här väldigt väl. Men vi behöver också få våra politiker och ledning att förstå att vi behöver mer intensitet och vitalitet. För att annars så tappar barn också lusten att lära. Och då... betyder det att deras potential inte utvecklas och tas tillvara, utan snarare reduceras. Och jag ser mer och mer i den typ av utvärderingar vi gör att vi också ritar kartbilder över barnens liv väldigt mycket. Genom nummer, genom olika skalor och så. Och en person som har funderat väldigt mycket kring det här, som inte är en levande person idag, det är Lewis Carroll. Ni vet Lewis Carroll som skrev Alice i Underlandet. Han var matematiker och han var författare. Och han har funderat väldigt mycket kring just det här med kartritandet. Och jag skulle vilja dela med mig till er från en bok som han skrev som heter Sylvie Bruni Concluded. För jag tycker den boken signalerar just det här problemet med kartritandet. Och jag ska läsa upp ett citat från den boken som också handlar om det här jag kallar för risken för att vi normaliserar barnen. Att vi gör om dem till oss själva hela tiden och inte är lyhörda för mångfald och olikhet. Mein Herr såg oerhört förvirrad ut, så jag tyckte att det var bäst att tala om något annat. Vilken underbar sak en fickkarta är, påpekade jag. Det är en annan sak som vi lärt från er nation, sa Mein Herr, att göra kartor. Men vi har fört det mycket längre än ni. Vad skulle ni säga att den största karta skulle vara som kan vara användbar? Omkring 6 tum per mile. Bara 6 tum, utropade Mein Herr. Vi kom mycket snart fram till 6 yards per mile. Sen har vi provat 100 yards per mile. Och sen kom den mest storslagna idén av alla. Vi gjorde faktiskt en karta av landet med skalan 1 mile per mile. Har ni använt den mycket, frågade jag. Den har inte lagts ut än, sa Mein Herr. Bönderna protesterade. De sa att den skulle täcka hela landet och utestänga solljuset. Så nu använder vi själva landet som sin egen karta. Och jag kan försäkra att det går nästan lika bra. Jag tycker det här är mitt i prick i dagens konferens. Plats för barn, så vi inte stänger ute solljuset. Jag tänker också att vi faktiskt behöver ett paradigmskifte. Vi behöver börja tänka nytt. Vi börjar också i att vi behöver tänka på de barn och ungdomar som vi har framför oss idag. Som är andra ungdomar än för ett antal år sedan. Och då skulle jag vilja bara säga, jag har ju arbetat mycket med Reggio Emilia och med Loris Malaguzzi. Och jag minns vid ett tillfälle i slutet av 80-talet, då sa han i en föreläsning: vi i Reggio, vi vill ha barn med långa tankar istället för barn med korta tankar. Och så sa han, vi vill ha barn med vackra huvuden istället för fulla huvuden. Och risken är att det blir korvstoppning tillbaka igen om vi inte är varsamma. Det betyder inte att vi inte ska ha A, B och C. Det är mer frågan om hur tänker vi, är vi lyssnande på barn? Om ni tänker i våra läroplaner så finns den tanken också. Det är också en fråga om vilken tid vi lever i. Att vi också behöver barn och ungdomar som också kan ha ett komplext tänkande. Vi står ju inför många frågor i världen med klimatförändringar, biogenetik och folkvandringar. Och det är där någonstans jag uppskattar så väldigt läsrörelsen och allt det som de gör. För jag tror att det börjar någonstans där. Lyssnandet på barnen. Och det hör också ihop med att jag tänker också att vi måste tänka på att barn har från början 100 språk. Men så lätt förlorar 99 genom utbildningssystemet. Och jag ska visa er lite tankar som vi har arbetat med i olika projekt utifrån det där med att förlora 99 om vi inte också börjar tänka på lyssnandet. Någonstans så tror jag att vi tänker att vi kan lyssna. Men ju mer vi börjar dokumentera, ju mer förstår vi att lyssnandet är svårt. Och jag tog med mig bara en liten bild från en förskola, Hallonett. I Jönköping. De är väldigt goda lyssnare på den förskolan. Och jag bara tog den här lilla bilden. Om ni tänker ettåringar. Här börjar lyssnandet. Och om vi kan fortsätta med lyssnandet. Det här är en pedagog som har dokumenterat vad barnen gör på förmiddagen. Och så är det ett liten ettåring som vill komma fram och titta på den här dokumentationen. Och en pedagog som direkt lyssnar av det här barnet. Jag vill gärna använda Blanchots ord. En pedagog som försöker höra vad som försöker göra sig självt hört. Och lägger sig ner. Och ni kan också se, det syns inte så tydligt, men det är matta här som han lägger sig ner. Och tingen och miljön betyder också väldigt mycket. Och det är inte bara ett lyssnande som pågår här. Utan det är också det digitala mediet som den här lilla ettåringen är nyfiken på. Och som många föräldrar och i förskolan idag att vi känner igen. Och den här digitala kameran blir någon typ av transformativ kraft skulle man kunna säga. Som också gör att det börjar ett litet berättande mellan de här två barnen och den här pedagogen. Barn kan också lära oss mycket om vikten av lyssnandet. Det här är ett barn som säger så här. När man frågar vad har du ritat? Så säger han så här. Det är som ett snöre som kommer ut från munnen. Sen tar snöret slut när tanken tar slut. Eller ibland måste jag sluta prata för att lyssna. Det är mitt i prick i en kritik av förmedlingspedagogiken om ni tänker efter. En annan sån här sak då, som hör ihop med det som vi forskar kring. Det är också då att vi tänker att estetiken är någonting som skapar mening. Och att barn också använder estetiken på ett helt annat sätt. Och tyvärr i den tid vi lever så blir det väldigt lätt att vi bara fokuserar basfärdigheterna. Men barn, de har ju inte delat upp sin värld i läsning, skrivning och räkning och naturvetenskap och biologi och så. Utan de utforskar världen transkulturellt brukar vi säga. Alltså genom de här 100 språken. Och de använder berättandet, skrivandet, gestaltandet, hörseln, talet, lukten och så. Och någonstans då så tänker jag att de är med och förbinder allting. Och en idé som vi mer och mer börjar fundera kring. Är det så att vi stressar barnen istället för att gå på fördjupning? Jag tänker att det är nästan som att man kan ibland se, och kanske inte lika mycket i Sverige men som i andra världsdelar, en turbopedagogik som börjar komma. Och hur ska man då kunna gå vidare i ett fördjupat läsande och skrivande och så i våra pedagogiska miljöer? I en förskola, förskolan Ankaret här i Stockholm, så har pedagogerna under lång tid arbetat med lyssnandet. Och jag ska bara visa några små bilder från den förskolan som jag har fått från förskolan. Bara för att visa er det här med det överraskande, det som händer om man också ger barnen tid. I den här förskolan har man arbetat länge med lera. leran som ett språk, skulle man kunna säga. Och de har också arbetat med olika projekt, och jag kommer inte kunna gå in på de här projekten. Men i ett projekt som de har kallat för bakterier och mögel, som uppstod i ett sammanhang när barnen var ute i skogen och hittar ett dött rådjur. Och ni kan ju tänka er då, förskolebarn, de vill ju hela tiden gå tillbaka till det här döda rådjuret och se vad som händer. Och de börjar ju också se hela den här processen av vad som händer under när rådjuren dör. Och de börjar ställa sig massor av frågor kring det här. Och de här pedagogerna då börjar arbeta med barnens teorier. Och i det sammanhanget då så kommer det också ett väldigt språkande, men också en lust att både i bild och de som också kan skriva då, att de börjar skriva fram sina tankar. Och jag har tagit med mig bara två små bilder. Och om ni är intresserade så har Ingela Elfström precis doktorerat innan jul om det här projektet och pedagogisk dokumentation. Och jag tog med mig två bilder bara. Det här är då ett av barnen som har ritat en bild, och så när man frågar vad är det du har ritat, så säger det här barnet: mögelbakterien spottar ut möglet på smörgåsen. Möglet växer och sedan är smörgåsen täckt med mögel. Och så säger barnet igen: mögelbakterien flyger iväg tillbaka hem i skogen. När jag tittade på den här berättelsen så tänkte jag direkt, det här är ju en perfekt berättelse. Vi brukar ju säga att en perfekt berättelse är att man har en början, man har ett mitt och man har ett slut. Och det här barnet då, femåriga barnet, har ett berättande, och det berättandet, när man sitter tillsammans, som jag visade i förra bilden, kan man också då återberätta, och naturligtvis så sprider sig det också som inspiration i hela barngruppen. Men det är inte bara, om ni tittar på bilden, så är det inte bara ett verbalt berättande, utan exakt samma berättande finns i bilden. Att det här barnet också har ett berättande med ett början, ett mitt och ett slut, även i sin bildanalys för att beskriva den här berättelsen. Vi kan titta på en till berättelse. Rymddjuret, för plötsligen ska det vara rymddjur i berättelsen också då. Och det är första bilden, kommer från rymden. Och den suger all luft i rådjuret. Och sen rådjuret andas och dör. När jag ser det här så tänker jag, det här är pedagoger som har gett barnen väldigt tidigt möjligheter att uttrycka sig i många olika språk. När de har hållit på med det här ett tag så går de vidare, och så har de då tillsammans diskuterar de, och så bjuder de in föräldrarna, och så blir berättelsen uppe på väggen. Och hela det här då någonstans föder sen vidare, tänker jag, och pedagogen också säger, lusten att gå vidare med läsandet, språkandet och skrivandet och så. Jag har också då tagit, som jag sa innan, om leran och lerans A, B och C. Och det är också då en resa där barnen har varit ute och sett maskar. Och ni vet, alla som jobbar med småbarn, när det har regnat så är ju barnen extra glada om de hittar maskar i vattenpölarna. Och det här tar man vara på då. Och så går man vidare och jobbar med ler med maskar tillsammans med barnen. Och i ordning ställer miljöerna så att barnen också... För det är också en sån här sak som jag tänker mer och mer på. Att vi kanske behöver mer och mer tankar kring hur våra miljöer, vilka erbjudanden finns i våra miljöer för barns symbolhantering och barns gestaltande och meningsskapande. Och här kan ni se hur tankar om maskarna växer fram. Och nu har jag bara tagit fram något som jag tänker att barn då kopplar ju världarna till varandra, men också att leran blir en möjlighet att utveckla ett språk och faktiskt också ett poetiskt språk, och plötsligen så växer det här fram. Har ni sett signaljärnmaskar någon gång? Alltså hur barn associerar, kopplar tankar de har tidigare pratat om, och så kopplar de ihop de här olika tankarna. Solmasken, och kan gestalta det med hjälp av lerans språk. Och sen, om jag vet inte om ni alla ser det, men de tänker ju också att maskarna kommunicerar med varandra. Så det här behövs också en pratsträng så att man kan se verkligen hur de kommunicerar med varandra. Jag tänker när jag såg det här att de här barnen, de frambringar någonting helt nytt. Något vi aldrig har sett och hört förut. Och jag tänker också att den här erfarenheten ger barnen utifrån de nya teorierna som finns utifrån neuroscience men också andra teorier. Att de ger barnen nya förnimmelser. Och någonting sätts i rörelse i deras kroppar. Och om det stämmer så ger det faktiskt nya dimensioner och en ny kvalitet till de här barnens liv. Och jag tänker när jag såg den här bilden så tänker jag att det har gett mig en ny dimension till mitt liv och en ny kvalitet i mitt liv som jag kan bära vidare med när jag arbetar och när jag tänker och möter barn. Och jag tänker också då att det här skaffar de här barnen, de får ny kraft och de får ny makt att handla. Och det ger dem nya potentialer i livet. Och det är där jag tänker då att det som fara i den tid vi lever. Ni vet ju alla som jobbar i skolan att vi håller ta bort mer och mer estetiken. Istället för att koppla estetiken till matematiken, naturvetenskapen, läsandet och skrivanden. Och att vi kan förbinda estetiken är ett fantastiskt sätt att kunna förbinda olika språk och olika ämnen. Och den kan faktiskt också på ett väldigt intressant sätt skapa just den här intensiteten och vitaliteten. Och koppla ihop det sensuella som också ger förtrogenhet på ett helt annat sätt. Och då vet ni alla de här fyra F:en som finns för både skolan och förskolan. Fakta, färdigheter, förståelse och förtrogenhet. Och där blir jag orolig då i den utveckling som jag ser internationellt. Att det blir lätt att vi går bara in på basfärdigheterna och inte ser kreativiteten och det överraskande. Och det här som jag säger är frågor som filosofer i alla tider har hållit på och funderat kring. Och också konstnärer och så. Och den här belgiske filosofen Baruch Spinoza, han levde på 1600-talet. Han säger att vi behöver den här intensiteten. Vi blir affekterade av den. Och det gör också att vi kan affektera andra och skapa lust och intresse och nyfikenhet. Daniel Stern, som väl antagligen många av er har läst, som både var psykoanalytiker och har också skrivit om barns utveckling. Hans sista bok hette Forms of Vitality. Att han menade att det är något vi tappar. Även i en terapisituation. Och det är kanske det viktigaste. Och det har han kallat för en dynamisk vitalitet. Och Loris Malaguzzi, han sa väldigt ofta. Ja, vi försöker skapa miljöer. Och relationer till barn och tingen som också skapar en estetisk vibration, sa han alltid. Jag har också tagit från vårt projekt Magiska språket bara en liten glimt där vi några pedagoger i Trångsund här utanför Stockholm då, har arbetat med barnen. Och det är sådana här minisituationer som kan skapa en sån här intensitet. När barnen börjar kunna skriva sitt namn, så vet ni alla som jobbar med mindre barn eller har barn hemma, så vill de ju sätta namnet på allting. Och de här pedagogerna, de hade ordningsställt då en sån här inspirerande miljö för barnen med olika sorters papper och så. Och sen så hade de då börjat ta tag i det här med namnet, för de såg att det fanns en sån potentialitet i att barnen höll på att skriva sina namn. Och en dag så säger pedagogen, när barnen hade skrivit namn, så säger pedagogen till Kasper, en pojke: du Kasper, du hade skrivit ett namn, skulle inte du kunna berätta för dina kompisar om ditt namn? Och då ska Kasper börja, ni kan se hans namn här. Han hinner inte börja berätta, för då hoppar Kelly in på en gång och så säger hon så här: vad är det där, vad har du gjort? Och då säger Filip: det ser ut som frysta namn. Och då säger Hanna, är det isnamn? Och då säger Albert, som istappar som hänger i en isgrotta. Och då säger Kasper, typ, det är skaknamn. Jag gjorde det för länge sedan, det är skitkallt så jag fryser så att jag skakar. Och då säger Kelly, om ni tittar på bilden, men du har ju inte gjort något C. Det ser ut som en trea fast åt fel håll. Och då säger Kasper, det är inte så enkelt att skriva när man skakar. Så det här är blodigt allvar. Det är det här någonstans som skapar den här vitaliteten, intensiteten. De här barnen, de ville aldrig sluta. Jag tror vi har 2000 namn av olika varianter där barnen håller på och utforskar språket på många olika sätt. Utifrån bara att de började skriva sitt namn. Jag har två till sådana här exempel. Ni kan titta, så läser jag. L vill pussa A, för den har jag gett en pussmun. B ger chokladhjärta till L, en sån man har på alla hjärtans dag. Kolla vad R är glad nu. Och så blir det alldeles tyst. Och så säger det här barnet, det måste vara ljusblått papper och röda bokstäver om det är kärlek. Jag har märkt, och jag märker med mig själv, att vi pratar så mycket om värdegrunder idag. Och vi måste göra det. Men någonstans så tänker jag att vi kanske börjar i att prata istället för att börja titta i vad barnen gör. Och här kan ni ju se väldigt tydliga värdegrunder. Ni kan också se att värdegrunder föds när barnen också arbetar tillsammans. Då föds ett solidariskt lärande med respekten och lyssnandet, där också lyssnandet finns hos barnen och inte bara hos pedagogerna. Och det är det någonstans som också då visar på om vi lyckas med våra demokratiprocesser i en förskola eller en skola. Jag ska ge ett till exempel. Och då kan ni följa mig igen. A är skrynklig och har glasögon och han har inte så många tänder kvar. L är en gammal gubbe med grått hår och mustasch. B åker rullstol och vinkar. Och så kan ni titta på E:t. E har fått många streck, för den kommer inte ihåg hur många man ska ha. Och så skrattar det här barnet. Alltså det är metakognition på hög nivå. Och när man bara ser det där så tänker man, det här barnet har inte fattat att ett E har inte så många streck. Och sen så säger den så här, den har dåligt minne och glömmer saker hela tiden. Och så säger han, R åker skateboard. Det kan gamlingar göra, för de ska ha kul också. Och så säger jag, T står och tittar på. Jag har ritat A och B och R skrynkliga. För mig ger alla de här exemplen hopp. Att vi barn har enorma potentialer. Men vi kanske inte har tänkt riktigt på hur vi ordningställer de pedagogiska miljöerna. Och utnyttjar alla dessa potentialer. Och jag tänker också då vikten av det lekfulla lärandet. Att vi inte tappar det utan går tillbaka 50 år i tiden till ett enkelt 1, 2, 3, A, B och C. Och det finns en fransk filosof som heter Gilles Deleuze. Han har talat väldigt mycket om. Vi kanske lever i en tid där vi bara tänker väldigt linjärt. Alltså att han talar om trädmetaforen. Först så ska vi ha rötter. Ni kan känna igen det. I alla fall i förskolan talar vi mycket om det. Och sen kommer stammen, sen kommer kronan och så. Vi kanske tänker att vi inte har det här väldigt komplexa tänkandet. Och där har han istället tagit en biologisk bild, rhizomen, som finns, ni vet, i ingefäran. Den är ju mer horisontell. Irisroten, ormbunkar och så är mycket mer horisontella. Och jag tänker då, och vi har jobbat med den tanken, att barn är rhizomatiska tänkare. De skapar förbindelser mellan allting. och vi kanske tar död på det. Det är kanske det som ligger i de här begreppen, 100 språk. Många forskare i världen idag inom teknologi och andra sfärer talar om vi behöver mer multimodalitet. Vi behöver utvidgade textbegrepp och så. Schilderlös, han har också sagt så här: om barns protester hördes i kindergarten, om deras frågor uppmärksammades, skulle detta kunna explodera hela undervisningssystemet. Och när jag lyfter den tanken så tänker jag så här, att jag har under alla mina år sedan 1971 som barnforskare många gånger sagt: vi kan lära väldigt mycket av barnen. Och jag tror många har tyckt under alla år att jag har varit naiv. Men ju mer vi närmar oss barns tankar och i ordning ställer miljön som inspirerar och stimulerar dem, så kan jag se att vi har otroligt mycket att lära av barnen. Och det förutsätter naturligtvis att vi börjar lyssna. Och jag tänkte avsluta min föreläsning med att berätta bara kort om ett projekt som vi har haft i en skola med barn från 3 år upp till och med högstadiet. Vi började med 3- och 4-åringar och fortsatte framförallt sen med 6-åringarna i den skolan. Men vi fortsatte också med ett projekt i 8:e klass. Och det var en av lärarna, en av de allra mest uppskattade lärarna i skolan. Vi jobbade med honom kring ett projekt kring rasism. Och sen hade vi en kick-off efter att vi hade jobbat. Och då så frågade jag den läraren: vad tänker du har varit det du har lärt dig när du har jobbat tillsammans med oss här i 8:e klass? Och han var en sån: nu har jag en 8. Jag vågar inte pröva det här för 9, för de ska ha betygen. Och så säger han så här: ja, jag trodde jag var en god lyssnare, men jag har upptäckt att jag verkligen inte har lyssnat på eleverna. Vi arbetade också under 1 år med grodans liv i kärret och grodans relationer till salamandrar, till växter och djur och så i kärret. Och 6-åringarna hade lokaler tillsammans med 1:an, 2:an och 3:an, årskurserna. Och efter ett tag så började det bli så otroligt mycket dokumentationer som vi hade under 1 år. Så att de här dokumentationerna fanns från början i 6-årsgruppens lokaler. Men efter ett tag så svällde det ut så det intog hela nedervåningen på den här skolan. Och även då så att lågstadiet började få se de här. Och barnen på lågstadiet började läsa de här dokumentationerna och så. Och det gjorde att lärarna på lågstadiet, de började också komma till oss och säga: hörrni, läraren i 1:an kom och sa så här: oj, jag börjar bli lite orolig att ta emot de här vetgiriga barnen. Och så sa hon så här till mig, väldigt förtroendefullt då: Gunilla, du förstår, jag är väldigt traditionell. Och hur ska jag klara av det här? Och då så sa jag så här: vi är alla väldigt traditionella. Vi kan vara traditionella i ena benet och i det andra benet så kan vi försöka experimentera lite. Och då säger de här på lågstadiet: skulle inte vi kunna ha lite arbetslagsmöten tillsammans så att vi kunde också få utveckla tankarna? Och då gjorde vi det. Varannan vecka träffade vi lågstadiets lärare ett par timmar. Och en dag så kommer de och så säger de så här: det här är maj, och så säger de: till hösten så ska vi arbeta med bronsåldern. Och då brukar alltid 2:ans och 3:ans lärare arbeta tillsammans. Och så tittar de på mig och så säger de så här: och då brukar vi alltid gå till en bronsåldersgrav. Och så tittar de igen allvarsamt på mig och så säger de: är det rätt det? då kan jag också tänka hur lätt vi hamnar i rätt och fel istället för att pröva, experimentera, utforska tillsammans med barnen. Och så sa jag till dem, ja hörni, jag vet inte, vi kan väl fundera kring det där några dagar om vi kan hitta något annat sätt att tänka. Och så gick det bara några dagar och så kommer de, möter jag dem i korridoren och så kommer de väldigt vitala med världens intensitet och så säger de så här, kan du lyssna lite på oss? Ja, säger jag. Du, efter förra mötet, då gick vi, det är tvåans och treans lärare, gick vi tillbaka efter mötet och så sa vi till varandra, varför håller vi på med bronsåldern? För det hade vi ju inte tänkt på tillsammans. Ni vet, det går ju bara av farten, allt det här. Det är ju så för mig som lärarutbildare också. Och det är där att det som Michel Foucault säger, de här dominerande diskurserna som man hör, alltså våra föreställningar, gör ju att vi tar allt för givet och så. Och det är där någonstans reflektionen, lyssnandet, frågorna ska komma in. Och då så säger de så här att ja, vi börjar ju diskutera att den här gången när vi jobbar med bronsåldern så är det ju inte konst eller någonting sånt, utan det är ju verkligen historia. Och så hade de då börjat tänka så här, ja, men vad är då historia för någonting? Och så hade de kommit fram till att det är ju tidsförlopp. Och då både tvåans och treans lärare hade då en morgon gått in i sina klassrum och så hade de sagt, hörni, vad är tid för någonting? Och så hade de, kommer de till mig då, och jag är så glada, för de hade ju fått de mest fantastiska teorier av barnen. Som de aldrig hade frågat barnen någonsin då. Och så tittar vi på alla de här, och ni kan ju också förstå mig som vetenskaplig ledare, alla de här oerhörda teorierna som barnen hade. Och så sitter vi och tittar på dem och jag är väldigt glad och de är lyckliga. Och så efter ett tag så tittar de återigen på mig och så säger de, men du, hur kommer vi till bronsåldern då? Och vi måste experimentera och pröva. Och då är det faktiskt så att tvåans lärare, jag tycker att hon experimenterar. Och det, när jag säger experimentera och när jag säger projektarbeten, det behöver bara vara såna här minismå prövanden och experiment som kan förändra vårt sätt att tänka och handla och så. För det visar sig då att tvåans lärare, hon börjar tänka att det här med tid är ju så oerhört abstrakt. Hur skulle man kunna konkretisera tid? Och jag tycker att hon kom på en så genial, enkel idé. En morgon när barnen kommer i tvåan, då har hon lagt fram snören på varje bänk. Och så säger hon så här till barnen, vi har ju arbetat med tid så mycket nu. Skulle inte ni kunna ta de här snörena och visa för varandra och prata med varandra vad tid skulle kunna vara? Och jag kan inte här nu återberätta en massa tankar och teorier som barnen hade. Men jag tänker hela tiden mer och mer i mitt arbete. Genom att vi mer och mer också som forskare börjar experimentera. Att jag får syn på mer och mer saker genom att jag också är en delaktig forskare. Och vad som hände då i det här klassrummet, det var att det var en 8-årig pojke som tog de här snörena. Och jag tänker så mycket utifrån poesi och läsande och skrivande och lust och vitalitet när jag hör det här. Han tog snöret och så gjorde han så här. Och så sa han, det här skulle kunna vara tid. Och då tänker vi att han har gestalten av den linjära tiden. Men han har inte begrepp. Och eftersom de här barnen har hållit på mycket med tid, har teorier om tid, då kan man faktiskt också introducera begreppet linjär tid. För det skapar en mening på ett helt annat sätt. Och så gjorde han så här. Och så säger han, det här skulle också kunna vara tid. Och så när han tar upp händerna här, så gör han så här. Och så säger han, när en människa föds, rinner tiden in i människan. När en människa dör rinner tiden ut ur människan. Vi får inte tappa solljuset. Och tack ska ni ha.
Får jag bara avrunda med ett par frågor till dig?
Ja, visst.
Hörs jag? Ja, nu gör jag. Ja. Jag hörde ju instämmande den där muttrarna. Så är det. Men hur gör man det i verkligheten då? Det där det goda lyssnandet och estetiken som väg till ett språk och experimentera. Och sen så vet man hur vardagen ser ut för de som arbetar med barn.
Ja.
Det är en läroplan som ska följas. Det är, hur kan man få skapa sitt eget lilla universum?
Ja.
Har du något konkret?
Ja. Jag tänker först så tror jag att vi måste ha en bild av barnet som ett rikt barn. Och se oss själva som pedagoger som rika. Och det gäller ju mig som lärarutbildare också att se våra studenter som rika. Men också börja i de här två benen som jag säger. Att skapa kanske andra miljöer. Där också vi kan se att barn väldigt tidigt, om vi börjar när de är ett år, att de kan arbeta i grupper. Helt på egen hand. Alltså men där pedagogen visar intresse och dokumenterar och följer processer och så. Och vi har prövat det här nu i 20 år. Alltså, min man sa, när jag åkte hit i morse så sa han så här, när jag berättade om förändring så sa han, jag inom företagarvärlden, då talar man om tipping point. De som tror att det här går på 3 år, vilket alla projekt är, 2 eller 3 år eller ändå kortare, då orkar man inte göra det här. Det har tagit 20 år och vi har gjort lite tipping point här och var. Men vi måste ha det som mål och tro på det här och tro och ha tillit till barn och visa dem respekt och lyssnande.
Man kan ju gripas lite grann av vanmakt när du beskriver att det här är en global tendens. Allt det här från korta tankar när man talar om detta. Det är så det känns. Det är liksom en fragmentiserad värld. Turbopedagogik, som du nämnde. Alltså kan man stå emot det här om det är så överallt?
Jag tänker ju så här att vi måste agera tillsammans. Det är därför jag tycker det är roligt att vara med på sådana här konferenser. Jag kan bara säga så att jag var i Chile. Alltså, de har också hamnat, vi är ju nästan som dem antagligen många gånger och så nu då idag, eftersom vi har hamnat efter och så. Men vad jag ser då när jag går runt på förskolor där, det är ju att man går tillbaka 50 år. Alltså att barnen får, man sätter upp en plansch med en hand och så är det ett finger som står upp och så sitter man i halvcirkel och så får de tala om hur många fingrar på den där skylten. Och så tar man upp nästa skylt och så är det 2 fingrar uppe. Och så frågar man, hur mycket får barnen leka? Och så säger de då, ja, vi har en kvart lek varje dag som är reglerad. Och sen har vi 7 minuter fri lek. Alltså, vi måste vara vaksamma mot det här. Och det är inte det som PISA-studierna egentligen menar att vi ska hamna i det här. Utan PISA-studierna är OECD som har skrivit. Jag har själv suttit och jobbat med dem i Paris för många år sedan. Tillsammans med Ulf P. Lundgren. Och de har aldrig tänkt att det ska användas på det här väldigt enkla jämförande sättet. De är väldigt viktiga, men vi måste sansa oss så vi inte hamnar i att vi går tillbaka. För jag tror också att många barn tidigare istället blir utslagna om vi inte får tag i kreativiteten och lusten hos barnen och det lekfulla lärandet.
Och allra sist en liten storvulen fråga. Man vet att du ibland kallar förskolan demokratins vagga.
Ja,
om man inte gör det här så att säga. Om det fortsätter det här rationella mätandet.
Ja.
Vilket samhälle får vi?
Ja, vi får turbomänniskor. Jag brukar ibland säga så här. Bara begreppet nummer är en kultur. Alltså att vi är så fast i nummer. Skapar en kulturell praktik. Som skapar oss som människor. Vilka vi är. Vad vi tänker att vi kan göra. Och vad vi borde göra för någonting. Så att någonstans så måste vi. Vi måste erövra det lekfulla lärandet. Och vi måste förstå. Att tipping point då. Den tar tid. Annars så blir vi frustrerade. Men vi behöver ha med politiker och ledning. Därför önskar jag att de inte kom sist idag, utan att de satt här nu.
Vi får försöka framföra det till dem i alla fall. Tack så hemskt mycket, Gunilla. Tack. Du ska få en ros på vägen ut. Oj. Den har törnen, så var försiktig.
Tack så mycket. Tack.